I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job. Yes, det var Heaven Knows I'm Miserable Now. Och då vet ni, Tyresöbor, att det är dags för Kulturbordellen i Tyresö Radio 91,4 MHz med mig, Niklas Wennergren. Och som vanligt så har jag en kulturarbetare med mig i studion. Och du heter?
Pernilla Alm.
Och du är vad då för något om vi ska räkna kulturgrenar?
Kulturgrenar, då är jag författare.
Ja, men du är ju Tyresöbo.
Tyresöbo.
Från?
Från att jag var 12, va? Eller 12.
Okej, det var...
Mer eller mindre. Jag rört på mig lite.
Det var, nu ska vi inte avslöja din ålder.
Det är jättelänge sedan.
Det är jättekänsligt. Men på 90-talet någon gång, eller?
Ja, det kan det nog faktiskt vara till och med.
Ja, nu försökte jag vara lite
jag vet.
Charmig. Var någonstans från Tyres är du?
Trollbäcken, Hanviken.
Ja.
Så jag har gått till Hanviken, Kumla, Tyres gymnasium.
Tyres gymnasium också? Mm-hmm. Det trodde jag man flydde.
Ja, man försökte. Men på min tid fick man inte välja. Men om man ville plugga någonting som inte fanns i Tyresö så kunde man liksom komma in till stan. Så jag försökte få ryska.
Aha.
Så jag kom på att jag ville inte läsa ryska, jag ville ha spanska.
Ja.
Och det fanns här.
Det finns ju överallt. Ja, jag är ju så lyckligt lottad att jag klarar mig med ett år. Innan den var inte klar då, utan jag fick gå i kärt då.
Vilken tur du hade. Nej, det var inget fel på Tyresö. Det var nog rätt bra till slut.
Okej. Okay. Du har skrivit till dags dato 4 stycken böcker.
Det stämmer.
Ja, berätta. Du började med en som heter Utan dig.
Nej,
förlåt. Alltid du.
Alltid du heter den. Den kom 2012, tror jag. Mm. Utspelar sig faktiskt i Trollbäcken och i Stockholm.
Jaha. Det är så. Det handlar om en gift kvinna som stöter på sin ungdomskärlek helt plötsligt.
Precis, och det blir komplicerat.
Ja.
Kan man säga.
Det har ju hänt förr.
Ja, det har det.
Ja.
Sen kom,
den fick du ganska bra press för.
Ja, det fick jag nog.
Bland annat Denise Rudberg som är ju ganska stor.
Men Denise var en sån här liten coach faktiskt från början. Hon fick mig att börja skriva. Våga. Jag lyssnade på henne när hon hade en föreläsning om att komma igång. Och då sa hon att hon hade bestämt sig för att skriva en bok. Och då insåg jag lite sådär, ja just det. Det är så man måste göra.
Så kan jag.
För jag blir ju inte lärare, som jag då är också. Det blir jag ju inte bara genom att tänka att jag ska bli lärare. Utan jag måste ju aktivt söka in på lärarhögskolan. Och så då blev jag så här, nej men okej, då ska jag gå och skriva kurs. Och så ska jag skriva. Så.
Okej.
Så hon fick igång det där.
Ja. Och då, när jag har googlat dig, så då dyker det upp någonting nästan på alla såna här recensioner och sånt där. Väldigt positivt mestadels. Men ett ord som hela tiden dyker upp är någonting som heter kickligt. Vad är det?
Ja, det undrar jag också faktiskt. Jag känner inte riktigt att det är min genre.
Nej.
Kickligt för mig är lite mer lättsamt. Det är underhållning, ganska mycket vardagliga problem. Så. Och det har jag också. Men mina böcker är lite mörkare än kickligt.
Ja,
det har kallats för feel badligt av någon gång.
Ja.
Att man liksom blir det är lite jobbigt.
Okej, okay. Som det kanske ska vara om du ska beröra på riktigt.
Mm.
För kickligt, det är lite Simona Arnstedt har vi ju.
Nej, hon, ja, Simona är en vän till mig. Hon skriver inte kickligt, hon skriver romance. En väldigt stor genre som har kommit stort i Sverige, men den är extremt stor i USA. Och hon har faktiskt slagit igenom där nu också, så att hon är grym.
Ja, oja, hon är väl översatt till 7 språk.
Du, jag har slutat räkna.
Alltså det är så pass.
Så mycket.
Jag är god vän med hennes för detta man, som också är Tyresöbo.
Just det hade jag glömt bort. Det
ja, det ska vi säga.
Det är hur världen funkar.
Det är exakt så det är. Jag tänker ju så här, jag tänkte direkt så här, Sidney Sheldon, Daniel Steele. Det är inte åt det hållet, eller?
Du, sist jag läste Sidney Sheldon var nog ungefär när jag flyttade till Tyresö. Jag känner mig
jo,
hemma
nej.
På det. Men nej, det är det inte riktigt.
Nej, okej. Okay. Vi ska gå vidare. Efter det så släppte du en Efter allt är du så kom utan dig.
Ja, egentligen skulle den ha kommit då. Men däremellan så kom det ut en fackbok om läxor. Men sen kom utan dig som också då är en lite filvärd.
Ja, just det.
Som handlar om en kvinna som... hennes man är med om en olycka och hon får en liten kris och drar till Barcelona.
All right. Ja. Också bra recensioner, eller?
Ja.
Tja.
Vi säger att du fortfarande jobbar som
någonstans.
Du jobbar fortfarande som lärare. Så,
jag jobbar fortfarande heltid som lärare.
Hur tas det emot det så här i skolan? Du är på gymnasiet?
Högstadiet. Ja. Ja, alltså, elever är ju rätt så där centrerade av sig själva. Så de höjer inte så mycket på en ögonbryn eller så.
Nej, okej. Okay. Det är inga eleverna som läser dem.
Vet inte faktiskt. Det har inte kommit så där att jag läste din bok. Föräldrar kan ha gjort det ibland.
Okej.
Okay. Mm, men eleverna har något annat för sig.
Mm. Vad säger de då?
Föräldrarna? Mm. Nej, men första gången var när jag fick en recension i Svenska Dagbladet som faktiskt inte var jättebra på Alltid du. Och då var det en förälder som hörde av sig och så sa hon, alltså den där recensionen, det är inget att bry sig om. All press är bra press. Och sen så tyckte hon att det var ju kul att du har så många strängar på din lyra.
Ja, okej.
Okay. Mm. Det är positivt.
Det är absolut positivt. Mm. De som kanske har något negativt att säga kanske inte säger det.
Nej.
Precis. Du är ju som sagt var lärare och... utan att känna dig närmare så tänker jag så här, en sån här jobbig jävel som sätter sig upp emot vad man ska göra för att den bok som du är kanske mest känd för heter Läxfritt. Precis. För en likvärdig skola. Mm. Berätta, vad handlar den om?
Ja, den handlar ju precis om det som du säger, att jag är en jobbig person som försöker liksom göra någon liten skillnad här i världen. Och den skrev jag 2013. Mm. Nej, ja. 2013 skrev jag ett blogginlägg.
Ja.
Som då blev grunden till boken till slut. För att min dotter kom hem från skolan och hade motsvarande 4-5 timmars arbete. Hon gick i 3:an eller 4:an, det minns jag inte. Mm. Jag är också språklärare så jag kan inte räkna det baklänges just nu. Hon hade otroligt mycket med sig och jag satte mig och sa, kom nu gör vi en plan här för att du ska hinna det här på veckan. Och så satte vi och så började liksom, okej, du behöver göra det här, du behöver göra det här. Och så höll vi på. Samtidigt så blev jag lite sur för jag var hemma och var sjuk. Så jag var liksom hemma oavlönad från mitt eget jobb. Plötsligt satt jag och var lärare åt mitt barn. Vilket många tycker att man ska vara. Och det kan man diskutera.
Ja.
Men då började jag känna så här, okej, det här är väl lugnt för mig, men hur går det för det barnet som kommer hem och som inte har en förälder som kan sitta och hjälpa honom eller henne? Och dessutom att man kanske har någon svårighet som... Ja.
Man kanske inte kan språket.
Nej, man kanske inte kan språket, man kanske inte kan läsa så himla snabbt.
Nej.
Och min dotter är en väldigt så här skolinriktad, duktig tjej liksom. Mm. Det tog henne tid. Så, då skrev jag ett blogginlägg. För jag bara tröttnade lite.
Mm.
Och tog ställning mot läxor. Mm. Som lärare och förälder. Och det här blogginlägget spreds något helt galet mycket. Över helgen. Jag postade den fredag. Mm. Och på måndagen, vet jag inte, då hade både SVT och Metro och jag vet inte allt möjligt. Så jag hamnade på SVT Debatt och Rapport. Och,
jaha.
Hur mycket som helst. Så det tog lite skruv. Då skrev jag en bok.
Var liksom, men på måndag morgon så måste det vara folk i skolan som hade läst det där.
Ja, det var ju folk.
Och du var inte riktigt, du var inte helt medveten om att det hade fått sån spridning, eller?
Jo, det var jag, för det ser man ju i sitt lilla bloggräkneverk. Så det såg
jag.
Ja,
ja. Mm. Okej.
Okay. Och sådär, herregud. Och fort ut med reklam för Alltid du här. Det är ju så många som går in.
Ja!
Så det visste jag mycket väl. Men och sen så började jag gräva mer helt enkelt. För jag kände, här finns det ju någonting. Och jag blev mer och mer själv. Arg på läxor.
Ja.
Jag började liksom helt enkelt tänka mer på det. Och då blev det den här boken Läxfritt. Och den innehåller ungefär 12 kapitel med problem om problemen med läxor.
Ja, precis. För jag kan ju själv bara relatera till, jag känner precis som du, för att helt plötsligt, jag tror det var när min son gick i 8:an, då ville han ha hjälp med att jag skulle förklara den liberalernas 5 grundstenar och deras filosofi. Sådär.
Kunde inte du det då?
Nej, inte sådär på rak arm. Liksom. Och ja, det är ju så liksom... jag tänker, och då började jag tänka så här, och jag är ändå rätt bildad, åtminstone allmänbildad.
Ja, men
och tänkte att, men vad gör man i en familj där man inte är allmänbildad? Mm. Det måste ju vara underkänt direkt. Mm. Och det här var ingenting man jobbade med. Det här var ett arbete som skulle lämnas in.
Mm.
Så att, och då tänkte jag också på det här. Varför har man egentligen läxor?
Mm. Det är en jättebra fråga.
Ja.
Jag vet inte.
Nej, du vet inte. Jag tror det var därför jag skrev boken.
Jag vet. Väldigt mycket tradition. Vi har alltid haft läxor.
Ja.
Det finns också en föreställning om att man lär sig mer med läxor. Vilket forskning visar att man inte alls gör. Nej. Behöver inte göra. En del kan göra det, men för de allra flesta. Och upp till årskurs 5 så gör man det inte. Ja, så det är en väldigt bra fråga. Varför har vi dem? De tar tid, ja. De skapar tårar, stress, press, allmän ohälsa. Och så bara delas det ut.
Min första tanke är ju så här att man då är som elev. Då kanske går till skolan klockan 8, blir hämtad klockan 5. Och sen så har man en timmes arbete när man kommer hem. Mm. Det är ju mer än en vuxen mans arbetsdag, ja. Eller kvinna ska vi säga.
Ja, och det tar jag också upp i boken. Just det här med elevers skolplikt. När du går i årskurs 1-2, då har du skolplikt 6 timmar om dagen.
Mm.
I övriga årskurser upp till årskurs 9 så har du 8 timmar. Om jag tittar på niornas schema i min skola där jag jobbar så är de uppe i liksom 7.55 så.
Mm.
Och då betyder det att de har kanske en timme kvar. De har 17 ämnen på högstadiet.
Ja.
Och om vi då är riktigt överjäkliga lärare så kan det ju faktiskt hända att du har väldigt många ämnen med dig hem. Nu ska jag ju säga att de läser inte 17 ämnen samtidigt. Det är under högstadiet.
Jo.
Men de har rätt många ämnen att hålla reda på. Så att det är också en sån här, det är ingen som kontrollerar hur lång en arbetsdag blir för en elev.
Nej.
Vi som jobbar har ju, vi har ju rättigheter att inte jobba för mycket.
Mm. Det har vi.
Enligt lag.
Ja, vi får inte jobba med 200 timmar övertid om året.
Nej,
till exempel.
Så att det är väldigt märkligt att man bara som lärare kan ösa ut en massa extra jobb på elever.
Ja. Om vi återgår till reaktionerna, hur blev det här sen i skolan där du jobbade?
Där jag jobbar?
Mm.
Ja, nej, men
jag antar att det diskuterades en del.
Ja, det resulterade lite i att vi tog upp det på en sån här konferens som vi hade. Så jag och min rektor hade en liten debatt, för han har inte samma åsikt som jag.
Nej.
Det var ju lite roligt.
Mm.
Jag tycker också att många av mina kollegor har börjat vara mer läxfria.
Ja.
Inte alla. Många vill prata om det. Många vill inte prata om det.
Nej.
Och det är väl de som kanske inte håller med. Men reaktioner annars överlag så där har ju varit otroligt mycket, alltså mycket positivt, men det kommer också väldigt mycket negativt.
Mm. Vad är det för negativa saker som kommer, berätta?
Ja, det som förvånar mig ofta är att det kommer väldigt mycket från lärare och det kommer rena personliga påhopp. Att jag är dum i huvudet, jag har inte läst
läroplanen. Ja, men du är kvinna för 17, då får man ju sånt där.
Ja, jag tror att du får det även om du är man och inte tycker om läxor.
Okej.
För att det sitter så djupt i många lärarsjälar att det ska vara läxor.
Mm.
Och det är jättejobbigt när det kommer en lärare och säger att det går jättebra utan.
Mm.
Som faktiskt jobbar utan och har goda resultat. Och dessutom inte håller tyst om det utan faktiskt skriver debattartiklar och hörs. Det blir jobbigt. Så väldigt mycket sånt negativt. Så det, jag diskuterar jättegärna, för du behöver inte tycka som jag gör. Men gör det på ett bra sätt, kan jag tycka. Och jag kan tycka att man ska ha lite högre krav på en lärare.
Mm.
Som har en värdegrund att följa, till exempel.
Ja, det kan man ju hålla med om, utan tveka. Men om vi går bort från de direkta personen på hoppen då.
Mm.
Vad är det för kritik som kommer då? Varför är...
Nej, det är att man inte lär sig utan läxor, helt enkelt.
För att de, alltså, men är det inte så att de då så här, säga, gör sig själva till jävligt dåliga lärare?
Jag tycker att det är otroligt inkompetent att säga att elever inte lär sig om jag inte ger dem läxa. För det betyder ju att jag inte behövs.
Ja.
Jag säger tvärtom. Jag behövs. För jag är utbildad, jag är legitimerad, behörig, erfaren. Klart jag behövs.
Ja. Finns det några andra intressanta negativa grejer?
Jag brukar prata mycket om det här med elevers stress som faktiskt ökar mycket enligt SCB. Och där är det många invändningar som folk tycker att de ska inte vara så lata.
Mm.
De behöver vänja sig, för det är så i arbetslivet.
Mm.
Och då blir det också så här, men är vårt arbetsliv sunt just nu? Är det det vi ska sträva efter, eller borde vi faktiskt kolla på att oj, vi har 11-åringar som har sömnproblem över läxor.
Mm.
Är det sunt? Ska vi ha det så?
Just precis.
Vi föräldrar sitter ofta och jobbar på kvällstid för att komma ikapp.
Mm.
Har inte tid att sitta och prata.
Nej, vi jobbar gärna hemma.
Vi jobbar jättegärna hemma, gör vi.
Mm. För det har vi möjlighet till helt plötsligt.
Precis, man är så flexibel och mobil och allt det här. Och då är det som att man inte vill se de här negativa effekterna av läxor.
Om vi kikar lite i boken, du har ju delat upp det här i lite olika delar.
Mm.
Det vill säga, det är, jag kan se så jag säger rätt här nu. Det är, dels är det ju ganska mycket forskning i boken.
Mm, det är det.
Mm. För det har du inte gjort själv?
Nej. Jag har sammanställt väldigt mycket.
Ja, och av det som har funnits?
Ja, det är inte helt lätt att hitta, för att det är inte ett sånt här jättestort område som man forskar på, för att läxor ska ju bara vara.
Ja, men du säger, sa alldeles nyss, om jag inte minns fel, att upp till årskurs 5 så är det ingenting man lär sig mer av.
Nej, det finns ju då olika läxforskare, och det finns en del som har som grundinställning att läxor är bra, och sen finns det de som kanske inte tycker att det är lika bra. Men det som alla forskare är överens om, som har forskat om det här, det är att upp till årskurs 5 så har läxor väldigt låg effekt på inlärning. Mm-hmm. Och sen är de också överens om att när läxor eventuellt gör nytta, då är det för väldigt studiemotiverade elever i de övre tonåren, så det vill säga kanske början på gymnasiet.
Ah, okay.
Vilket ju låter helt, vad säger man, makes sense.
Ja, jo, men verkligen, för jag menar, man känner ju många människor som inte alls ansågs ha något läshuvud. Däremot så när de var 20 så, och lärde sig gå på universitetet, så fick de en doktorand.
Det är också en sån sak som folk brukar ta upp, att du måste ha läxor för att kunna klara universitetet.
Mm-hmm.
Nej, du måste ha kunskaper för att kunna klara universitetet.
Just det.
Och när du går en högre utbildning, då har ju du oftast valt den. Mm-hmm. Jag blir ju inte inslängd på läkarprogrammet till exempel, utan jag har ju valt det om jag vill gå det. Och då är jag ju förmodligen mer motiverad och vill lära mig det som man ska lära sig där.
Som läkare?
Ja, precis.
Eller lärare?
Eller lärare.
Ja.
Det skulle fler behöva gå på. Hörde det idag, att lärarbristen är här för att stanna. Den får vi bara leva med, sa han på P1.
Ja, jag är ju ett levande exempel på det.
Men så är det.
Ja. Du har ett kapitel som handlar om olegitimerade läxhjälpare. Då är det ju de här, som jag tänkte på först, de här som erbjuder läxhjälp.
Jag menar nog föräldrarna mest där.
Ja, jag såg det också sen.
De är ju faktiskt olegitimerade, obehöriga.
Men de är ändå bättre att lära ut än de här kritiska lärarna.
Tydligen.
Jag har en god vän som är pensionerad lärare. Han sa till mig en gång att om man läxat dem mer än 30 minuter, då är det något fel på.
Ja, det kan man ju verkligen säga.
Jag tycker det är en ganska bra.
Sen är ju det att den kanske tar 30 minuter för dig, men för mig kanske den tar 60. Och det är ju precis det du måste titta på. Vad klarar den här eleven av? Vad gagnar den?
Ja, men han uppmuntrade sina elever till att inte mer än 30 minuter om ni har läxa. Nej. För att det är i så fall det, för även jag gör fel. Så att det tyckte jag lät rätt sunt.
Det tycker jag.
Morris Wahlberg, lyssnar du nu så använder vi dina gamla teser här. Glosor och multiplikationstabeller, berätta, varför är det?
Ja, det är ju sån här klassiker.
Ett kapitel.
Ja. Det säger ju alla, men man måste ha glosor. Och då är jag språklärare, så står jag och säger, nej, det måste man inte. Och då blir det ju igen lite konstigt. Vadå? Man måste ju lära sig ord. Ja, det är klart man måste. Men man måste inte lära sig dem hemma klockan 8 på kvällen. Man kan lära sig dem i skolan på lektionstid. Precis som att jag utför mitt jobb på arbetstid, så ska man väl kunna lära sig de här orden på sin skoltid. Multiplikationstabeller är jag själv ett levande exempel på hur en läxa inte fungerar. Jag hade det i läxa i lågstadiet.
Ja.
Det tyckte jag var jättetråkigt. Det var ingen hemma som hjälpte mig, för min pappa jobbade jättemycket. Och han tyckte jag var en duktig skoltjej, så det där flöt väl på bra, trodde han. Fast multiplikationen skippade jag från typ tabell 6-7. Där det började bli lite svårt.
Då började det bli lite kinkigt.
Ja, så den sitter inte fortfarande så himla bra.
Okay.
Så här 30 år senare eller något.
Ja, nej, det är en av de sakerna som jag upplevde jobbigast så här, för att min egen son, han lärde sig inte de där sista tabellerna förrän han gick i sexan, tror jag.
Nej.
Och då är man ju, och hans lärare sa ju bara att nej, han är dum i huvudet eller dyslexi, helt enkelt. Nej, det sa hon inte, men dyslexi trodde hon så här, för att han inte, men det gick ju inte. Han visste att han var efter, det var ju, vart ju en psykologisk spärr till slut. Sen när han började sexan så sa läraren att, så hon sa att Einstein kunde inte heller gånger tabellen.
Du ser.
Så att,
jag och Einstein.
Men varför är just, för gånger tabellen är ju någonting, vi ska lära oss gånger tabellen.
Ja, och då borde man, alltså jag tycker så här, allt som vi tycker är viktigt, det vill säga, för jag tycker faktiskt att multiplikationstabellen är viktig, för den är ju en väldigt bra grej att kunna.
Så är det.
Och ord, du kan inte prata ett språk utan ord. Du måste ha ord. Då tycker jag att det är just de sakerna vi ska lägga tid på i skolan.
Just det.
Sen om jag tycker om att nörda ner mig någonting och vill lära mig ännu mer hemma, mm. fine. När jag gick i högstadiet så älskade jag engelska, det är ju fortfarande eftersom jag är engelsklärare.
Mm.
Jag hade brevvänner i hela världen och satt och skrev brev till dem. Jag tog glosorna under veckan och ljög ihop i breven för att jag var så nördig. Det var ju ingen som tvingade mig att göra det, men det var ett sätt för mig att träna mer på dem. Så jag hittade på grejer som jag hade gjort. Så jag fabulerade lite där. Men det är okej.
Men om man tänker gångertabellerna, för vi till viss del kanske glosor också, men gångertabellen, vad är det för skillnad på gångertabellen mot att lära sig ramsor med svenska åar eller vattendrag?
Ja, till att börja med så måste du ju faktiskt inte riktigt i vardagen kunna åarna i Halland till exempel.
Nej, i och för sig.
Men multiplikation stöter du ju nästan på varje dag.
Ja, men det är ju en inlärningssak som man ska lära sig utan till. Det är ingenting som man oftast räknar ut.
Nej, fast du kan ju räkna ut det om du inte har lärt dig utan
okay.
till. Mm. Det ju.
Okej.
Okay. Ja. Men åarna kan vi ju googla nu för tiden, så det är ju lugnt.
Ja, man kan googla
allt. Ni ska äta, ni ska laga.
Man kan googla Pernilla Alm också.
Kan man göra.
Som vi pratar med här i Kulturbordellen i Tyres Radio, 91,4 MHz. Vi går vidare lite i din bok om som heter Läxfritt. Ansvar och såna här saker.
Ja.
Det har vi ju varit inne lite på. Mm. Vem har ansvar för läxorna?
Eleven.
Mm.
Eller alltså den som har ansvar för ljud är ju lärare. Men om den ska göras så är det ju eleven som har ansvar för det. Det är inte mamma, det är inte pappa, det är inte mormor eller hunden.
Nej. Men vad gör man då som lärare när man märker att familjen Bengtsson, de skiter alltid i läxorna?
Ja, det beror ju på vad man är för typ av lärare. En del ringer väl hem för grymmat och en del tjatar väl på eleven och en del, ja det gör man ju jätteolika. Men det är väl en sån här vanlig upprepande grej som kan komma på ett utvecklingssamtal.
Mm.
Att läxorna inte sköts.
Ja. Vad säger du då? Nu kanske inte du säger eftersom du ger läxor, men om man då får svaret att nej, men det är inte mitt ansvar, då har de ju rätt dessutom.
Mm. Ja.
Vad säger dina kollegor då?
Ja, nej, jag kan inte dra alla över en kam. Men jag vet ju själv sådär när jag har suttit på utvecklingssamtal, ska inte jag hänga ut mina barn, men jag har ett barn som inte är sådär jätteordningsam och jag påminner inte så värst väl om läxor där. Jag tycker att det måste hon lära sig.
Mm.
Så det har ju kommit upp några gånger.
Ja, just
då det. Låter jag henne besvara det själv.
Men det går ju lite stick i stäv. Hur ska man kunna lära sig om man inte nästan gör läxen åt dem idag?
Mm.
Det har ju gått från curlingföräldrar till hoverföräldrar som hänger över dem som en militärhelikopter nästan. Va?
Ja, det finns ju faktiskt.
Ja.
Jag är inte en sån. Jag är så okej, du har läxa. Lös det.
Ja, precis. För det har ju gått förr. Fråga.
Ja,
ja men det kan jag väl säga. Jag kan ju läsa en bok nu, mera. Jag har aldrig fått någon hjälp med några läxor.
Nej, men det fick man ju inte riktigt förr. Men nu är det ju som att det ska hjälpas hela tiden. Och det behövs säkert också lite mer, för det är mer komplicerade uppgifter nu.
För lite så, ja, det har ju varit inne på verkligen. Men för lite så har det ju varit att man har ett visst antal läxor och de förväntas nästan föräldrarna hjälpas till med.
Ja, det vet jag inte om det förväntas, men jag tror att föräldrar lätt tar på sig det. Jag lyssnade på ett radioprogram här förra hösten eller hur det var, som handlade just om hur mycket föräldrarna gör åt sina barn.
Ja.
Som gör hela matteläxor och har liksom skrivit manus till redovisningar och sådär. Då blir man ju lite, men det är inte det som är meningen.
Nej, vilket syfte tror man att man hjälper sitt
man
barn då?
Man tror nog att man höjer barnens betyg. Mm. Man hjälper dem så. Och jag satt en kväll, min dotter var jättetrött, hon hade matteläxa och sen så var det liksom ingenting funkar och jag blev så här, men du måste ju göra det här nu, kom igen. Och det var bara blockering.
Mm.
Då slutade de med att jag skrev åt henne, hon fick räkna ut, men hon var liksom för trött. Så jag sitter så här och jag skrev svaren, så det är min handstil på hela läxan. Och då blev jag så här, hur ser det här ut och vem har gjort läxan?
Ja.
Vilket nu har ju jag tagit ganska många läxkonflikter med mina barns lärare, så att, det blev bara en liten notering där, jag skrev åt henne. Jag är inte den lättaste föräldern.
Nej, jag kan tänka mig det.
Jo, så länge det fungerar bra så är jag glad och trevlig och förstående.
Du anser också som en jobbig förälder alltså.
Ja, Nej, men som jag sa, om det funkar bra så är jag ju faktiskt en jättebra förälder. Mm. Positiv och stöttar. Jag skulle ju aldrig till exempel prata illa om mina barns lärare.
Nej.
Inför mina barn. Eller om skolan. Sådär. Jag tycker det är jätteviktigt om man bra. Men däremot hör jag gärna av mig till läraren om det är någonting som jag undrar över. Varför gör ni så här? Eller
ja.
Vad är meningen med detta? För att ha en dialog. Och det där tar sig emot på olika sätt. En del lärare är jättebra och tycker att det är super att man hörs av. Och vi behöver inte ha samma åsikt. Men vi kan prata om det.
Ja, just det.
Och en del kan tycka att det är lite jobbigt.
För det är ju ett ganska ensamt, eller ensamt arbete många gånger att vara lärare.
Ja, både och. Du har ju nästan alltid nu för tiden ett arbetslag och sådär, kollegor som står bakom. Men när du blir ifrågasatt eller kritiserad så är du ju ganska ensam.
Mm.
Det är ju din, alltså, det är ju inte din personlighet, men du har ju väldigt mycket av din personlighet i ditt yrke. I dina lektioner, det som du väljer att gå igenom. Metoder och allting. Så att blir det en ifrågasättning där, då är det klart att man kan känna sig lite ensam i det. För det är liksom, det är jag. Det är inte vi som grupp oftast.
Nej, okej. Okay. Nu har precis i somras släppt ytterligare en bok om läxläsning.
Japp.
Och den heter Läxhjälp.
Den heter Läxhjälp.
Med undertexten, familjens guide, effektiv och rolig läxläsning.
Ja, då kan vi ju säga
har vi ändrat,
undertexten är ju inte min text, den är förlagets text.
Aha, okej. Okay. Okay. Den heter bara Läxhjälp.
Nej, alltså den heter ju det den heter, men jag, det var inte jag som kom upp med undertexten.
Aha.
Mm. Vi var inte helt överens där.
Jag förstår. Jag fick en feeling att du nu har hon fått så mycket stryk i media att
men nu får jag ju ännu mer stryk. För nu har jag ju bytt sida, tycker man.
Ja.
Det har jag ju inte.
Nej.
Läser man boken Läxhjälp så kommer man känna igen väldigt mycket. Och jag är ju fortfarande klart negativ till läxor.
Ja.
Men nu har jag ju kämpat här i 3-4 år. Försöker få bort, jag höll på att använda ett fult ord, men ja, få bort dem. Och det går ju långsamt. Skolans värld är trög.
Ja.
Och läxorna består. Så vi har ju fortfarande fullt med föräldrar och elever som sitter och kämpar. Så läxhjälp är ju precis det som det låter som. Jag tar upp varför det kan bli problem. Jag har intervjuat psykologer, andra experter, forskare. Många lärare är med. Och helt enkelt väldigt mycket studieteknik är det i boken.
Precis, för det är, hur lär sig barn bäst?
Mm.
Så kan du besvara den frågan med två meningar.
Ja, vet du vad? Den är ju fantastisk, den meningen. Men det är så här, olika.
Ja.
Det är inte ens en mening, det är ett ord. Det är det som återkommer. Vem jag än intervjuar i hela boken, psykolog, lärare, vem som helst, så kommer det tillbaka att alla lär sig olika. Och problemet är att du måste hitta det sätt som fungerar bäst för dig.
Per individ då, men?
Ja, per individ. Och det gör man genom att testa sig fram. Funkar det bättre för mig att sitta vid ett skrivbord i lugnt och tyst rum? Eller fungerar det bättre att sitta i soffan med tvn på?
Mm.
Vilket ju de flesta barn hävdar att det är där de jobbar bäst.
Just det.
Jag tror inte riktigt att det är det alltid. Men de får ju testa det då.
Ja.
Ja. Så att man måste prova sig fram.
Och mutor tar upp.
Mm. Otroligt många människor mutar sina barn.
Mm. Så har även jag gjort.
Ja, det har jag också gjort.
Det har vi alla gjort.
Jag tror att alla gjort det. Och då är ju det intressanta i det är ju att man måste tänka på kortsiktigt, långsiktigt.
Mm.
Vill jag att du ska göra det här för att du vet att du får en glass eller en tia eller vad det nu kan vara du mutar med? Eller vill jag att du faktiskt ska inse själv att det är bra för mig att jag lär mig det här? Det är klart att jag vill att du ska fatta att det är bra för mig att kunna det.
Mm.
Men när du står där en tisdag, steker falukorven och är sjukt trött för det har varit jättejobbigt på jobbet och det har varit träning och vad det kan vara. Mm, då är man inte jättelångsiktig. Då vill man ju bara klara sig fram till nattning och gå och lägga sig och dö på soffan.
Just det.
Ja.
Ja.
Så är det ju.
Så då är det bra att ha en stor strut i frysen.
Ja. Och en till sig själv när man lagt sig.
Exakt. Men en annan intressant sak som du har en överskrift om, det är läxbråk.
Det är den vanligaste orsaken till bråk i svenska hem.
Mm.
Det är en forskare som heter Lukas Gottsén på Linköpings universitet som har kommit fram till. Han var med i en stor studie som, nu ska vi se om det var LA och Rom.
Mm.
Och sen var det en stad i Sverige som han inte får namnge, den är för liten tydligen.
Okay.
Och då hade de ett stort, stort projekt där de skulle kolla på olika saker, följa familjer.
Ja.
Och då följde han familjer i Sverige, men det han såg då, det blev en liten bieffekt av det han egentligen skulle forska på. Var att det som orsakar flest konflikter i svenska hem är läxbråk. Och då var det inte bråk om läxan skulle göras, utan när.
Ja, okay.
Föräldrar tycker att nu gör vi det här nu, så är det över. elever, eller barn heter det när man är hemma, då de vill jag ju sen.
Mm.
Alltid.
Ja.
Såklart. Ja. Så gör jag också. Ska jag jobba så gör jag det oftast sen.
Ja, ska man diska?
Sen. Ja, precis. Så det är inget konstigt, det är en grundläggande sak. Men vi vuxna ska ju då försöka banka lite vett i våra barn så de gör bättre än vad vi gör.
Ja.
Mm. Så det är en absolut vanligaste. Och det är en annan grej som, till varför jag som lärare inte tycker att man ska ha läxor. Varför ska jag vara en som orsakar att du ska bråka hemma i ditt hushåll?
Mm.
För att jag har sagt att det här måste göras hemma. Dessutom är det så att läxor inte är obligatoriska. Så jag kan ju stå och säga att du ska göra det och sen står folk och bråkar om det och egentligen behöver man inte göra dem. Och det känns ju helt onödigt.
Nu har det väldigt mycket skola och...
Det blir ofta det med mig.
Fröken Alm, ska vi säga så. De kallar mig fröken också. Ska vi...
Jo, men jag har elever ibland som säger så. Fröken.
Ja, ja men det gör man ju i tvåan, säger man ju.
De gör, ja, men inte på högstadiet.
Nej,
säger man inte det.
Det gör man inte.
Då är
det har varit väldigt lite av dig som författare här. Men vi ska ju... dig som skönlitterär författare, ska vi säga. Vad är nästa projekt för din del?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Nej,
jag
du hade...
har just skrivit den här boken Läxhjälp och jobbat helt i företag och jobbat deltid i några år och skrivit. Mm. Men i år hade jag precis bestämt mig, förra året då, för att jobba heltid. För jag började tänka på pension. Det kan ju vara bra kanske.
Mm.
Och då fick jag det här bokkontraktet. Så jag hade inte riktigt räknat med det. Så det blev ett rätt intensivt och tufft år. Så nu tänker jag att jag ska pausa lite och komma på något nytt.
Vad, du ska komma på något nytt?
Ja, eller vad
byta genre igen? Liksom. Eller?
Ja, det vet man ju inte. Vet inte.
För du var ombytlig, eller?
Ja, det är väl. Jag har ju gått från roman till fackbok, så det får man väl säga.
Ja, precis.
Jag blir en deckare plötsligt, fast jag inte är någon deckarperson, men man vet ju inte. Deckare i Tyresö.
Det borde väl vara på tiden.
Ja, faktiskt.
Senaste G.V. Persson-boken jag läste var väl Tyresö med.
Var den?
Ja, det är många som jag tror är i hans ålder som har varit på scoutläger och uppfostringsanstalter i Tyresö,
Skrubba.
Precis. Så att det var väl därifrån.
Där hade vi ju Roland
Kött.
Ah, han
hänger på väggen här.
Ja, men precis. Han var väl involverad här. Ja.
Jajamensan.
Han var ju där när han var liten.
Just det, det är ju med i den fantastiska boken Kåris Bellan. Ja. Mm. Precis.
Mm.
När han, ja, och kommissarie Bäckström hade väl ungefär samma status på scoutläget. Han var skickad ganska fort. Hur är det att vara författare i Tyresö?
Ja, vad ska man svara på det, höll jag på att säga.
Ja, men om man säger så här, känner du så här, känner du när du kommer ner till Vivo i Trollbäcken att var ögonen på det där?
Nej,
där,
nej, det har jag inte. Absolut inte.
Nej. Får man någon uppmärksamhet så här? Gör någonting med biblioteken och sådana här saker?
Nej, jag måste faktiskt säga att jag tycker att de har varit lite tråkiga där. Får man vara så hård?
Ja,
jag har
det får man vara.
Lite kontaktat och sådär. Och det är lite dåligt med gensvar. Mitt i Tyresö har aldrig velat skriva.
Nej, det är en tidning på fallrepet.
Jag gillar ju Mitt i Tyresö. Jag älskar att läsa. Jag älskar lokaltidningar. Så att, nej, jag tycker nog att det kan vara lite motvind.
Jag har nämligen kollat på Tyresöbiblioteket. Det var bara en bok där.
Ja, jag har slutat kolla. Jag kollade när den första kom ut.
Ja, vi har ju två andra författare som har varit med. Helena Dahlgren och Anna Båg Stamrylltheting. De har inte heller så många böcker.
Nej. Alltså jag tror i och för sig att jag har fler. Den kanske var utlånad, eller? Du kollar på.
Nej, jag kollade om vad de hade inne och jag tror att det var läxfritt.
Ja, men jag har nog sett de andra två också faktiskt.
Okay.
Min dotter upplyste mig om någon gång när hon var i Trollbäcken.
Mm.
Mamma, jag såg din bok. Då sa jag, du ska låna boken så mamma får pengar. Va? Jag har ju en sån hemma. Ja, okay.
Man får 60 öre per gång,
tror jag. Ja, det är inte ens det.
Så det är inte det. Nej, men
det
är inte. Nej, men jag tycker att man kan ha lite större fokus på de författare som faktiskt har det.
Ja, men det tycker jag med. Jag tycker att det är, för själv tycker jag att det är intressant med lokala författare.
Mm.
Oavsett var man är någonstans.
Ja, och dessutom kan man göra nytta av det på kommunal nivå till exempel. Ja. Om man ska, ja, det finns ju skriva levnadsöden som man vill ha, vad heter det?
Bevarat
och dokumenterat.
Precis.
Och då är det väl ganska bra att använda sig av lite professionella.
Ja, där tycker jag att jag jobbar ju i Nacka kommun. Mm. De är ju faktiskt mycket mer på det. Där har jag nog fått mer uppmärksamhet som Nacka fast jag inte bor okay. där, fast jag jobbar där. Mm. Och även andra författare som kommer från Nacka. Det är mycket liksom events och sådär.
Okay.
Så där kunde Tyresö lära. Mm-hmm. Tyresö kunde för övrigt lära sig lite av skolpolitiken i Nacka också.
Mm. Det var...
Kasta in där.
Ja, ja, det tycker jag. Det får du fritt fram här. Och här får man säga vad man vill nämligen i det här programmet.
Sen går du och klipper.
Nej, nej, nej. Tvärtom. Det är min redaktör, han som... Vi måste ta bort det där programmet. Nej då, fortsätt. Vad är det du tycker där?
Nej, men Tyresö satsar ju inte på sina skolor på samma sätt som till exempel Nacka gör. Nacka ligger, nu minns jag inte, men på jättehögt. Mm. 92% av eleverna i Nacka kommer att bli godkända i årskurs 9. Och rikssnittet är typ 78%. Ja. Och nu vet jag inte vad Tyresö är, men Tyresö har generellt större klasser, lägre lärarlöner. Mm. De har absolut ingen IT. Att tala om. Mina barn har ju knappt sett en dator som de... Jo, det har de gjort, men de har ingen egen och det finns ju inte digitalt på samma sätt. När jag jämför Tyresö och Nacka så ligger Tyresö så långt efter.
Ja,
och
precis.
För mig att åka till Nacka varje morgon gör ju att jag tjänar flera tusen i månaden mer.
Okej. Okay. För att du kan ha en högre lön där ändå.
Ja.
Mm. För jag som har jobbat runt på lite skolor, jag träffar ju oftast... I nästan varje skola, inte en, utan flera lärare som bor i Tyresö.
Mm.
Men som väljer att inte jobba där.
Jag har ju också valt att inte jobba i Tyresö. För att det är lite skönt att inte mötas på ICA. Och att man inte ska behöva känna att man hela tiden behöver vara läraren.
Så. Nej, precis.
Så det är men jag jobbade i Tyresö ett tag och åkte tillbaka till Nacka ganska fort faktiskt.
Mm.
Och det tycker jag är sorgligt för mina barn går ju här och Tyresö är ju fantastiskt.
Ja,
det är
visst.
En fantastisk kommun. Som man borde ta lite bättre hand om våra barn. Ja.
Vi ska runda av där, men innan vi gör det så har jag fått som vanligt väldigt mycket läsarbrev och önskemål om musik. Gillar du Father John Misty?
Vet inte.
Nej, okej. Okay. Det här är ett långt brev. Hej, jag heter Helena. Jag bor på Bollmora Berg. Sen är det 4 sidor om Morrison. Ja, men jag vill att du spelar Father John Misty och I Love You Honeyberg. Så du gör väl det.
Bra.
Tack så mycket för att du kom.
Tack själv.
Honey bear, honey bear.
Du har lyssnat på Tyresöradion 91,4 MHz, programmet Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren och Pernilla Alm. Till nästa gång, hej då!